Spelsnack avsnitt 534 idag. Det är jag, Jim, och med mig har jag Amanda.
God dag.
Och Oliver.
Hallå, hallå, hallå.
Och vi har med oss Adam idag.
Hej, hej.
Välkommen hit.
Tackar, tackar.
Då kan ju förmodligen de flesta som lyssnar, har lyssnat på den här podden i alla fall i år misstänka vad vi kommer att prata om idag. Eftersom Adam är med hela gänget.
Ja.
Vi ska gå igenom vår Fantasy Critic-liga som vi har spelat sedan i januari. Och där Adam också är med.
Mm-hmm.
Men innan vi börjar med det så ska vi faktiskt prata om State of Play som
X-Defiant.
X-Defiant. Men ni har ju spelat X-Defiant, det har ni faktiskt gjort.
Ja.
Ah.
Är det bra?
Jag tycker det är helt okej. Oliver är så negativ hela tiden som bara det är ingenting särskilt. Men det funkar väl.
X-Defiant är ett pissigt namn för det första. Det är typ Call of Duty där de olika fraktionerna är från olika Ubisoft varumärken. Så det är typ Division är en grupp, Splinter Cell för Death Echelon är en grupp, Far Cry är en grupp, Ghost Recon är en grupp, va?
Ghost Recon är med, ja.
Ja.
Vad är det för fraktion i Far Cry?
Det är Libertad, så det är rebeller. Ja.
Så om de hade döpt det till typ Ubifighter någonting så hade det varit bättre än
Ubifighter. Jag vet inte riktigt hur många som hade ballat av mer. Åh, det nya spelet Ubifighter.
Men Oliver, det har ju en OX i sig, då är det automatiskt coolt.
Jag tänkte det.
Ja.
Det var liksom Elon Musk där. Bara runka skiten.
Ja, stämmer de.
Det är min bokstav. Ja.
Alltså det är Call of Duty. Det är alltså ifall du har spelat Call of Duty online någon gång sedan Modern Warfare 1 2007 så har du spelat X-Defiant, förutom att då du har olika class abilities baserade på de här olika fraktionerna.
Det är ett stänk Black Ops 3 i, om man säger så.
Ja, så att det, alltså, det är helt kompetent men kliar liksom ingen itch som inte redan har kliats i typ två decennier.
Ja, alltså det jag kan säga är att det är typ Call of Duty fast Nicki Minaj springer inte runt och fistar King Kong och sådana saker än så länge i alla fall. Så man vill ha något
som är
mer...
Sam Fisher som ger en avsugning till Rain
Man.
Det
är inte Sam Fisher, det är någon som har lånat hans glasögon. Det är liksom mer normalt, om man ska säga så. Det är inte så wild and crazy. Man vill ha någonting lite mer klassiskt, COD-aktigt, järnrött, run and gun med några abilities. Ja, det funkar. Och det är några kul grenar också som jag tyckte om. Så jag kan ge försiktigt tummen upp. Det kostar ingenting att prova.
Nej, alltså ifall man gillar competitive Call of Duty så är det bara att ladda ner och testa. Det känns bra.
Mm. Jag undrar hur folk hade reagerat om man hade rest tillbaka i tiden till 2008 när så här Modern Warfare 2 var det största skiten någonsin och sagt så här, bara, ja, om så där en 15 år så kan du spela som Nicki Minaj och skjuta på King Kong i Call of Duty och folk hade ju bara trodde att man var helt dum i huvudet.
Det hade varit något.
Den delen av typ free-to-play, multiplayer-spel idag som har liksom de typ gästspelen gör att jag gör mig mindre benägen till att jag faktiskt vill liksom lägga ner tid och spela.
Ja, samma här. Det funkar för Fortnite för att det är verkligen... Alltså, de har en art style som de kan översätta nästan vad som helst till. Och...
Fortnite har ingen egen liksom identitet på den nivån liksom att... De försöker härma realism som till exempel antar att X-Defiant gör. Vilket gör också att, liksom så här att man kan dra in massa S-spel men jag vet inte riktigt om jag liksom är sugen på att typ spela som Taylor Swift när hon skjuter typ terrorister. Liksom.
Man bara,
ja, precis. Så det är liksom, det blir lite konstigt. Nu, jag kan ju säga att i det här avsnittet så kan jag vara mycket konservativ. Det är ju det som får mig egentligen först och främst att inte spela de här spelen, det är på grund av alla battle passes och event och skit, så att det känns som att om man inte spelar på en vecka så har man missat en massa grejer och det är så här bara att jag orkar inte.
Mm.
Kan jag sitta och spela själv?
Det är sånt folk vill ha idag.
Alltså, vill folk verkligen ha det idag eller gör bara allt det för att det typ säljer? Alltså, jag vet inte liksom om det faktiskt är så att man vill vill.
Så fort Halo Infinite släpptes och folk hade tagit sig igenom det Battle Passet, så var det typ det enda man hörde på Twitter var bara, nu kommer nästa Battle Pass, nu kommer nästa Battle Pass. Ifall man inte har en roadmap på någonting, så kommer folk skrika efter roadmaps. De har blivit conditioned till att
man kan inte spela om man inte låser upp någonting.
Nej.
Ja, det är jävligt trist faktiskt.
Mm.
Ja, men jag menar inte att vi ska göra det här till X-Defiant-avsnittet. Det är alldeles kompetent. Det finns inget med det som är liksom rent dåligt på de typ 4 matcher jag körde. Det kändes bra att skjuta. Det flyter på bra.
Ja. Jag hade kul med det.
Jag har växt ifrån liksom Call of Duty multiplayer. Det ger mig inte så mycket längre.
Oliver är en stor kille nu.
Ja, han lever på det finaste free for three kan servera.
Inte det i den bemärkelsen liksom att det är bara ungar som spelar Call of Duty. Det är bara att jag har tröttnat på det. Liksom. Alltså, jag tror att saker som Siege, Overwatch är mer tilltalande för mig nu för tiden, där det handlar mer om liksom vad man gör med huvudet snarare än vad man gör med tummarna.
Nu kan vi spela schack då, Oliver?
Ja.
Men jag har faktiskt
schackbräde
förra året.
Så. Men schack är väldigt kul.
Jag är mycket stolt över dig.
Men vi ska inte prata om X-Defiant mer, för att vi gör bara inte det helt enkelt.
Vi har inte tid.
Nej, vi har inte tid, precis. Vi bara ägnade så här en kvart och pratade om X-Defiant. Nej, inte riktigt.
Det var inte en kvart.
Nej, okej. Okay. Men det kändes som en kvart för att X-Defiant är så tråkigt. Gud, jag har verkligen bashat på det här spelet jag inte har spelat. Sony hade ju en State of Play i veckan. Mm. Eller förra veckan blir det väl. Och vi kan väl säga så här att det är väl det som egentligen är startskottet till inte E3 2024. Och de visade upp väl en runt en 14 spel eller någonting sånt här, och vi kommer inte gå igenom liksom alla spel, för att som X-Defiant så kul var det inte. Vad var mest intressant av det de visade? Jag kan börja med dig, Adam.
Jag tror vi alla kan säga vilket det var. Det var ju Astrobot.
Kan vi alla enas vi alla om att det är Astrobot här när Adam tar orden och sätter dem i våra munnar?
Ja, för så klubbar jag.
Nej, men alltså Astrobot var det som fick mig att le mest. Och det är inte jätteofta jag gör det nu för tiden. Jag satt och log och var jätteglad under hela trailern.
Hur mår du, Adam? Vi kanske ska byta det här samtalet till något helt annat.
Nej, men när det gäller sådana här spelvisningar så är jag ofta ganska cynisk. Men när jag såg Astrobot hoppa runt och leka med alla PlayStation-grejer, och då var jag liksom bara, yay, det här är någonting som Sony hade kunnat göra för typ 15-20 år sedan. Nu något sånt igen. Woo!
Jo, men det var ju toppen när man fick hem sin PlayStation 5 och fick spela som Astro och liksom testa på vad maskinen hade att erbjuda, och om de liksom kan komma med något liknande igen så är det ju toppen. Mm. Alltså jag tycker verkligen att det var ju spelglädje. Och det var ju någonting som man, trots att det var en rätt kort upplevelse, gärna liksom stannade kvar i för att ta lite högre poäng. Vi maximerade ju på båda våra maskiner.
Ja, precis. Mm. För att Amanda är sån här rikemansunge, så att hon hade ju en PS5 före mig. Jag som var fattig och arbetslös fick vänta.
Ursäkta mig. Det var bara att jag råkade ha jobb.
Ja, och pengar tydligen. Själv fick man så här, man fick typ så här, man kunde spela lite harpa på mina revben och fick liksom så här plocka ur smulorna ur knäckebröd liksom. Och Amanda bara sa, Astrobot är rätt så bra.
Det var Astrobot och oxfilé för mig.
Ja, precis. Och så fick de med det här vatten och lite knäckebröd utan smör, vill jag bara säga.
Vatten på brödet.
Ja, men precis. Mer lättsvält.
Jag tycker också att Astrobot var det som definitivt av allting som visades som jag kände var det vill jag spela mest av allting som visades. Jag skulle inte säga att det var det mest intressanta som visades, för att det ser ut som liksom en fortsättning på vad vi fått. Och det känns som att det varit lite på tapeten ett tag nu. Liksom. Det är många som har velat ha mer Astrobot. Jag hoppas att det blir liksom ett matigt spel.
De har ju sagt att det ska vara liksom ett riktigt spel.
Ja, alltså om man tittar på PlayStation blogg till exempel så står det liksom att så står det så här, you will explore 6 galaxies and over 80 levels in search of Astro Scattered Crew.
Det är mycket.
Så att det är ju liksom ett fullgott 3D-plattformsäventyr då.
Ja, men gött, för att det är vad jag vill ha detta. För att jag gillade det som kom som pack-in. Det var perfekt som en pack-in för maskinen. Men det var ju liksom över ganska fort och det kändes som att man hade liksom skrapat lite på ytan med det.
Alltså, jag måste säga, den trailern också. Den fick mig att tänka på till exempel när Nintendo visar ett nytt Mario-spel. Det här liksom bara typ shotgunnar ut massa liksom olika händelser, världar, bossar och plattformande och gimmicks och sådana saker. Det är positivt. Det är väldigt positivt.
Ja, 3D-plattformen är ju inte en jättecrowded liksom nisch.
Nej, och speciellt inte idag liksom, för att den här typen av spel görs ju typ inte längre. Alltså, och man tänker också då, jag tror vi har pratat om det här i podden förut, men det här att idag görs inte spel till en yngre publik förutom typ Nintendo. De flesta spelen som görs är liksom, ja, i alla fall 16 år uppåt om man nu går efter det amerikanska liksom ratingsystemet. Mm. Men liksom de här typ större, mer påkostade liksom spelen för 3+arna, de finns typ liksom inte. Och förut var ju det allt, nästan.
Ja, alltså jag vet när det är föräldrar som är i butiken och frågar om deras barn inte är tonåringar, så är det ju oftast typ Nintendo jag rekommenderar till dem. När de undrar vad man ska spela och sånt. Ja, vill ha någonting för de yngre och hela familjen, då är det Nintendo. För annars är det typ skära halsen av folk i The Last of Us på PlayStation eller liknande.
Ja, eller man frågar sig bara, ja, vad har ni för spel till barn? Så bara, hur vill du uppfostra ditt barn? Det är liksom såhär, vad är det? Hur ligger du till på föräldraskalan?
Hur har du?
Ja, precis.
Vem vill du att ditt barn ska bli?
Ja, precis. Vi har Joel och Astrobot. Med en liten hint av Kratos här vid sidan om också, ifall att liksom, han blir i alla fall lite bättre i de spelen. Så att det kanske har en positiv inverkan.
Ja, alltså när det kommer att folk till mig och säger att de redan har en PlayStation, då brukar jag naturligtvis rekommendera Ratchet & Clank, för det är ju en kanonserie. Och det var ju någonting jag gärna hade önskat att man skulle kunna få se snart från PlayStation, alltså en ytterligare uppföljare. Det har ändå gått 3 år sedan Rift Apart.
Enligt läckorna som var det förra året, så kommer ju inte något nytt Ratchet & Clank på några år till, för de arbetar ju på lite Wolverine, det där Venom-spelet och sånt, och ett X-Men-spel också enligt de läckorna som kom, så det kommer tyvärr dröja innan vi får se Ratchet & Clank, och det tycker jag är jättetråkigt.
Alltså det är en väldigt gedigen spelserie, alltså den har ju så himla mycket hjärta, och den har ju verkligen det här som vi liksom benämner i Astro, som man så dras till både som barn och vuxen, för det finns ju en sån enorm lekfullhet, så himla mycket hjärta på något sätt.
Det hade varit kul om de kunde typ kanske släppa en så här collection med alla Ratchet-spel till PlayStation 5.
Så att vi kan spela om alla en gång till.
Ja, men jag tänkte ju bara det kan vara kul liksom, och liksom lite remasterad.
Men de har ju det, så man kan spela via deras PlayStation streamingtjänst. PlayStation 3-versionen, samlingen.
Amanda gjorde faktiskt det när vi spelade igenom alla Ratchet-spel, så spelade hon vissa spel på den streamingtjänsten, och jag var typ så här, aldrig i livet, jag kan inte spela med streaming, men det funkade faktiskt väldigt bra.
Jag hade en väldigt hemlig resa, får man ändå säga. Alltså, Jimmy drog ju hem den här trilogin till PlayStation 3. Och jag hade den redan till PlayStation Vita, så jag spelade det där, och det var ju svårt alltså.
Oh,
det var
helvete.
Inte jätteroligt att kontrollera på den maskinen.
Aj, men, alltså, bilduppdateringen var så jävla låg så att det var så svårt. Och det är liksom, och du var så arg, och jag var så här, jag förstår liksom inte riktigt, för att Det var typ det racet i första spelet. Och jag klarade det typ på... Alltså, jag
tror liksom... jag är så jävla bra på de här spelen. Nej, jag fattar att alltså... de är så jävla dåligt.
Jag tog ju liksom typ det här bästa rekordet som man behövde slå då för att få liksom alla grejer på typ tredje försöket eller någonting sånt. Och du liksom höll på, du klarade liksom inte den första tiden. Och jag var så här, jag förstår liksom inte vad som är problem. Så jag fick låna din PS Vita och så fick jag liksom spela. Det tog mig typ 3 timmar att ta det rekordet på den där jävla vitan. Jag var så arg. Det var liksom bara så här att man behövde typ hoppa nästan en halv sekund i förväg för att det liksom skulle bli rätt. Det var helt otroligt.
Ja, det var besynnerligt. Men sen så bestämde jag ju mig för att men jag kanske ska testa ändå att spela resterande Future-spel på min PlayStation 5 och då göra det liksom via streamingtjänsten. Men problemet var att Tools of Destruction fanns inte där, utan den fick jag spela på min PlayStation 3 och sen så fick jag spela resten på streaming fram tills då Rift Apart.
Ja, vi hade väl också problem typ med handkontroller och grejer, så vi började typ fulfixa så att det gick att spela PS5. Nej, det var din PS3 så fick du koppla in din PS5-kontroll.
Just det.
För att din PS3-kontroll hade liksom drifting på ena stickan.
Ja, men precis. Ja,
så att vi fick göra massa grejer. Den har
legat i en låda och mått dåligt där ett tag. Ja,
vi fick göra alltså, massa sådär konstiga grejer.
Det är bizarrt hur Sony hanterat egentligen sina gamla spel. Egentligen tycker jag.
Ja, förutom då typ i Astrobot när de har så här, här kan du ha liksom en Shadow of the Colossus direkt, men vi kommer aldrig mer göra någonting med det här.
Ja, men det är liksom det här, okej, om jag vill spela, låt oss säga God of War-samlingen innan jag spelar om 2018 eller Ragnarok, så måste jag antingen dra fram min stackars likstela PlayStation 3 och hoppas att den startar, eller streama den via deras tjänst. Och jag bara det kostar typ ingenting för dem att porta
det. Det är så konstigt med tanke på att de portade ju God of War 3.
Ja, och så struntar de i alla andra spel. Bara varför?
Eller som har de lagt det på hög, typ som Nintendo med den här beryktade Twilight Princess och Wind Waker HD-versionen till Switch. Och bara såhär, det har varit klart i flera år. De bara nej.
En dag när vi behöver mer pengar.
Vi tar det när den dagen liksom ser lite dåligt ut i release-schemat. I och för sig ganska smart, men ändå.
Vi behöver göra bra ifrån oss det här kvartalet. Yeah.
Ja. Jag tror de gör det bara för att jävlas med mig. Det är den enda förklaringen.
Mm. jag tycker också att det är jättekul med Astrobot. Alltså det är liksom, det behövs ha lite sådana spel också. Och sen så hoppas jag verkligen att det går bra för spelet också, att det inte kostar skjortan att göra, för att alla spelföretag har kommit till den insikten nu att typ att oj då, vi kan inte ha så här stora budgetar, vi måste göra lite andra med spel. Och att liksom att, okej, här kan du ha liksom ett spel som kanske inte har lika hög budget och säljer bra, om det nu är så i fallet. För jag lyssnade på en intervju med en utvecklare i veckan. Han som har varit utvecklare till El Paso Elsewhere som kom förra året. Och han har ju typ jobbat i industrin i typ 10 år och han har ju typ släppt, han har varit med och skeppat typ 30 spel eller någonting sånt. Mm. Och han var ju väldigt inne liksom på här att sätt budgeten och gör ett spel för den budgeten. Och liksom det är liksom mycket viktigare att man planerar efter de pengarna man har än att man planerar att göra ett spel och sen så sätter man dit pengarna och sen så går man över budget och det var massa sådana grejer. Så han har ganska bra insikter. Sen gör ju inte han kanske liksom typ sitter med typ Assassin's Creed och liksom de grejerna, utan kanske gör lite mindre titlar, men det är liksom något måste ju göras för det är uppenbarligen inte hållbart så som man planerar att utveckla spel idag.
För det är ju inte så att ingen kan göra bra spel på en budget idag. Det är bara att de stora företagen har extremt svårt att göra det. Speciellt att göra någonting som de anser eller tror ska vara populärt bland kunder och sälja tillräckligt bra.
Mm. Men samtidigt så att om du inte har en budget på 300 miljoner dollar så behöver du inte sälja lika mycket.
Nej, det är sant.
Så att det är ja. Det är svårt. Som sagt, jag har inte suttit och planerat spelbudgetar eller jobb med utveckling, men det är ändå så här att något har ju gått galet.
Mm.
Var det något annat på den här? Oliver, du verkade ju som att du hade någon annan titel som du ser fram emot.
Jag vill säga att det är den bästa visningen av Silent Hill 2-remaken vi fått, tycker jag. Jag tycker att alltså särskilt karaktärsinteraktionerna ser riktigt bra ut. ansiktsmodellerna eller ansiktsanimationerna och skådespelet är alltså betydligt starkare än vi har räknat med att det skulle vara.
Mm. Jag har sett ganska mycket tjat på internet där många verkar vara väldigt kritiska så fort de ser karaktärerna prata och hålla på, men gameplay verkar de någorlunda nöjda med, bara vad jag sett på Twitter eller X.
Ja, jag har sett tvärtom.
Ja.
Jag har sett kretsar Adam hänger i.
Jag hänger med de coola hatarna på internet, okej?
Okay? Nej, men jag håller med. Jag har sett mycket snack om inte Lara. För att det är en lilla tjejen väl?
Jag har aldrig spelat Silent Hill 2, så jag bara sitter och nickar.
Jag minns inte namnen helt och hållet.
Den första karaktären man möter. Inte Mary, för att det är frugan. Maria är den andra frugan. Hon som är ett abuse victim.
Ja, just det. Precis. Ja. Jag kommer inte ihåg vad hon heter.
Mm. Nej, att hon tycker folk ser feta ut. Eller fet ut. Och man har jämfört med det gamla spelet där hon är lite smalare. Men just den typen av folk lyssnar inte jag på. Alltså, så här, vettigt folk som faktiskt ser fram emot remaken tycker att men gameplayet ser fortfarande lite wonky ut, men mellansekvenserna ser riktigt vassa ut. Och det håller jag med om. De visade mer av det på ett följande event som heter Silent Hill Transmission, tror jag det kallades.
Mm.
Där man fick se liksom en ganska lång sekvens av spelet. Och i den sekvensen får man se James prata med Lara. Och alltså, så vitt som jag kommer ihåg dialogen, så dialogen på liksom pappret är fortfarande densamma, men bara sättet det levereras.
Ja, det kunde vara väldigt styltigt i originalet.
Det var alltså, styltigt som fan.
Om man liksom kan räkna med det, hur det var 2002.
Ja, och det eller om det var 2001 till och med. Man skulle kunna liksom argumentera för det i att i ett spel som Silent Hill så har den liksom uncanny, liksom konstiga, styltiga tonen också. Någonting som tillför någonting till den bara obehagliga atmosfären till spelet. Men det hade inte funkat i en remake idag. Eller liksom ett spel som släpps 2024 med den sortens
det hade typ fått vara mer så här Twin Peaks The Return-hållet. Liksom, att då är det weird för att det ska vara weird.
Ja. Men jag tycker att de har gjort ett jättebra jobb med alltså, både hur karaktärerna ser ut. Jag reagerar inte alls på de här kritiken som jag hört om både Mary och hon, den andra som jag inte kommer ihåg namnet på. Eller Maria. Nej. Menar jag.
Maria och Angela. Jag kollade Angela artikel här.
Men det är de lodisarna som... Lodisarna, jag vill inte kränka lodisarna, men det är liksom de som typ försöker blåsa i liv i någon form av Gamergate 2
med han
Mark Kern i spetsen. Och det är så kul för att jag såg någon presentare som skrev typ såhär, men de bryr sig inte om spelen, de vill bara ha något nytt att vara arga över varje vecka. Och det har fan varit någonting nytt varje vecka.
De har ett ilskeschema.
Ja, för nu pratar de inte om i alla fall Stellar Blade längre, utan det är liksom nästa grej. Så att det är liksom, jag ändå, alltså säga vad man vill när de ändrar utseende och sånt, men jag tycker liksom ändå det är ganska skönt att vi får stå och se alltså karaktärer som faktiskt ser ut som människor.
Ja, men precis. Liksom,
nu har inte jag spelat Silent Hill 2, jag bara hörde någon kommentar om till exempel Maria, hon som klär sig i rött. Var inte en del av hennes design också en reflektion över de problem, eller de saker som han går igenom vad gäller åtrå?
Absolut.
Ja, så det då
Maria
kan jag förstå.
Typ, vad han i hemlighet önskar att hans fru Mary var.
Ja, och på det sättet kan jag väl förstå om man ifrågasätter en ändring i design och klädsel och sådana saker. Nu har jag ingen aning om hur drastiskt det egentligen är och hur det påverkar. Jag har inte spelat originalet.
Men
sån kritik kan jag förstå att man tar upp. Men när man ser de här jävla grodorna på Twitter hålla på och prata om DEI och
liksom nu är du bara... mot groden av dem.
Ja, det är sant. Jag ger mig ursäkt alla peppers på nätet, men liksom de här paddorna då bara du är woke blarg bara
Marias konversation kan jag ändå alltså bara, vi har ju sett så jävla lite av det och det är därför jag inte sitter och gnäller. Jag hade inte gnällt ändå för att jag är vuxen. Men liksom...
Jag såg faktiskt en... Alltså de kläderna som hon har på sig i originalet är Christina Aguileras utstyrsel som hon hade typ på någon sån här Teen Choice Awards eller någonting sånt. Alltså exakt de kläderna. Och då kan jag också tänka mig så här att en ändring i hennes design kan också vara så att okej, men 2001 var det här typ det hetaste någonsin för att Christina Aguilera var liksom jättepoppis. Och det kanske inte riktigt funkar. Alltså, av den anledningen kan man också ändra. Alltså vad man då tycker liksom är så typ skandalösa kläder kan ju ändra sig. Liksom. Mm.
Jag har lyssnat så mycket på kritiken om hur hon klär sig. För jag tycker att alltså, jag tycker att det är såna, en enorm förändring på något sätt.
Nej, alltså, det står ju faller inte med det. Det står ju faller inte med det. Det är inte det som är liksom kärnan i spelet. Liksom vad hon har
den kritik som jag kan skriva under på när spelet släpps och om det faktiskt liksom är så genomgående genom spelet är att i originalet så är hon väldigt förförisk. Och rätt casual över liksom situationen hon finner sig i. Och det vi har sett av henne i remaken så ser hon mycket mer tillbakadragen och liksom nervös och rädd ut. Men det finns ju delar även i originalet där hon faktiskt är rädd och liksom alltså till och med skräckslagen över saker som händer henne. Men liksom alltså jag tror att folk är väldigt protective över hennes liksom karaktärisering i första spelet med tanke på liksom implikationerna. För att hon är ju inte en riktig person.
Nej.
Så hon är liksom en reflektion av vad James som sagt i hemlighet önskar att hans fru egentligen var. Och så jag hoppas att det liksom fortfarande översätts ordentligt, men liksom men just det liksom att ifall hon har en mindre urringning eller någonting, det skiter jag blanka fan i. Jag tror att det värsta konversationen har varit kring Angela, för att hon tydligen är lite rundare i ansiktet i det här spelet. Och Gud förbjuder liksom att en människa med hennes fruktansvärda bakgrund liksom inte är i fysisk tipptoppskick. Och hon ser faktiskt mer ut att vara 19 i det här spelet än vad hon gjorde i första spelet. Hon ser ut att vara typ en 39-åring i originalet. Så att alltså, jag gillar jättemycket vad vi ser alltså av bara moderniseringen av karaktärerna. Och hur skådespelarna har tagit den här dialogen som sagt, vad jag minns är nästan helt orörd. Men verkligen får den att funka. Vilket liksom, när man spelar originalet idag så den dialogen är riktigt wonky. Alltså.
Alltså, och det är det viktigaste liksom egentligen. För mig är det viktigaste att naila liksom storyn och liksom de teman som finns där och sen musiken.
Alltså någonting jag...
Exakt.
Måste säga att den studion har nailat, det är typ hur spelet ser ut alltså i världen när han går runt i Silent Hill.
Ja, det råder ju liksom, man kan ta en bild på eller man kan ta en titt på vilken screenshot som helst från spelet och se, det där är definitivt Silent Hill 2. Alltså, ja, alltså sen kan man ju liksom ha åsikter om liksom de mest liksom minimala liksom designändringar som har gjorts, men det råder ingen tvivel om vilket spel det gäller.
En liten del av mig hade nästan önskat att remaken var liksom gjord mer troget originalet med typ låsta kameravinklar och så.
Jag med,
men jag fattar varför faktiskt. Man inte har gjort det, men jag såg det och var så här, fan vad tufft det hade varit om de faktiskt hade gjort liksom typ ja, men som Resident Evil remake, alltså den första till GameCube som liksom ser väldigt snygg ut även idag, liksom att för att det är så mycket av skräcken i de spelen att man känner sig utsatt för att du inte har helt kontroll över kameran.
Ja, för sättet de ramar in liksom bara olika miljöer och grejer.
Ja, gör och det gör också mycket. Att fienderna blir läskigare för att du liksom, du vet inte alltid var de kommer ifrån. Och de är inte många i tvåan heller. Det är aldrig så att du liksom överröses med fiender utan det är liksom så här en eller två det räcker ganska bra för att man liksom ska typ skita på sig. Men jag fattar ju varför man gör så här, och jag är ju såklart jättepeppad på spelare. Jag älskar verkligen Silent Hill 2, jag tycker det är så bra.
Ja. Mm. Nej, men som sagt, kolla på det ifall ni är intresserade. Kolla på den förlängda visningen de hade på Silent Hill Transmission och spola fram till delen där James pratar med Laura och hon säger att hon har ett brev och att hon har gömt det någonstans. Och bara liksom vad som händer med ansiktsanimationerna i det, i den lilla mellansekvensen. Hur James, man ser liksom på bara hans liksom ansiktsrörelser, vad han tänker, liksom att han liksom kniper ihop munnen lite i en sekund innan han bestämmer sig för att okej, jag följer med dig. Och hur Lara liksom med ett litet elakt leende liksom med blicken pekar ut vad hon vill att han ska göra. Det är väldigt imponerande grejer.
Ja, men det är kul att höra.
Jag måste säga att
ja, för dig ja.
Det är intressant att det börjar komma några intressanta, alltså några, man börjar se nu lite vad Unreal Engine 5 kan göra i alla fall efter alla år av tjat om den här jävla motorn.
Mm. Oh, nej. Så att jag ser fram emot detta. Jag är fortfarande så här försiktigt optimistisk, för att som sagt Silent Hill 2 är ett av de mest legendariska spelen av sin tid, och det har liksom verkligen alltså ett religiöst following, och jag kan inte tänka mig att det spelet kommer ut och det inte kommer finnas grejer som fans stör sig på. Och som jag också stör mig på, för att liksom det originalet är så, det är nästan heligt för väldigt många människor. Och det är så mycket av liksom symboliken och atmosfären och presentationen som är så unikt för Silent Hill 2, att det, jag ser skitsvåra utmaningar med att göra det, liksom modernisera det. Och utan att tappa liksom essensen av vad Silent Hill 2 är.
Mm. På ett sätt som... De lyckades inte med någon uppföljare efter det som jag har spelat. Alltså, det kändes, alltså, jag spelade igenom alla Silent, eller från 1 till 4 med Gustav. Och vi tyckte om 1 väldigt mycket. Och vi tyckte om 2 väldigt, väldigt mycket. Och sen så kom man till 3 och man såhär... Förstod de vad de gjorde med 2? Det liksom blev typ den så här, vad hände typ?
Jag respekterar att man liksom verkligen försöker gå liksom en helt annan riktning med båda uppföljarna där. Men det landar definitivt inte på samma sätt.
Mm. Och 4 tycker jag inte alls är bra.
Nej, alltså det är ju, jag tror att det är vedertaget liksom det svagaste av de 4 spelen av Team Silent.
Ja. Var det något annat som fångar era blickar?
Vad anser ni om Concord?
Att det var otur att de visade upp det på samma visning som Marvel Rivals.
Mm.
Ja, så då är min fråga. Vad tror du? Du tycker Marvel Rivals ser roligare ut?
Nej, egentligen inte. Alltså, så här att om jag känner att jag måste välja ett av dem, så känner jag lite så här att men Marvel har ju liksom de här kända karaktärerna egentligen. Alltså liksom och mycket annat som är liksom en Marvel-karaktär. Alltså jag spelar Marvel Snap dagligen och har gjort sedan det spelet kom på iOS. Men det ser ju också, alltså det ser ju verkligen ut som att någon tog typ Blizzards läxa och kopierade. Men typ,
ja, alltså, det
är liksom exakt
Overwatch. Helt oförskämt en rip-off liksom.
Ja, och sen ser Concord också väldigt mycket ut som Overwatch, men det ser i alla fall inte lika mycket ut som Overwatch och Marvel Rivals.
Båda ser ut som vi har Overwatch hemma.
Ja, men alltså när jag såg CG, de började ju visa Concord med den här CG-trailen, och först tänkte jag att det är lite för quirky, men samtidigt bara, jag hade missat att det var, att de hade sagt att det var multiplayer först, och då tänkte jag, men det här ser ut att vara fan adventure game, och sen bara, vänta. Oh no.
Ja, för jag tycker att den CG-trailen tyckte jag hade liksom en viss charm. Liksom en rolig banter mellan karaktärer. Lite så här Guardians of the Galaxy-esk.
Tänkte exakt samma.
Ja.
Och jag tror att det är de ju givetvis medvetna om liksom vad inspirationen ligger. Men samtidigt så kände jag att hade detta varit liksom någon form av single-player-spel om det här gänget och liksom en sjuk heist som går fel eller någonting, så hade jag haft ögonen på det. Men eftersom att jag visste liksom att det var ett multiplayer-spel och inte bara liksom, inte typ som, jag vet inte, Suicide Squad, liksom ändå en co-op-kampanj eller någonting, utan faktiskt mer åt liksom competitive 5v5-hållet, så kände jag liksom, alltså, den här storyn spelar ingen roll för mig vid det här laget.
Jag hörde att de ska tydligen ha någon form av narrativ som går genom spelet. Att de ska
ha Overwatch också. Veckovis.
Ja, cutscenes och sådana saker. Och jag bara, okej, det kan bli intressant. Men frågan om jag kommer bli lika hooked på det som till exempel vad som händer i Helldivers 2.
Ja, och sen är det alltid lite risken det här med att okej, men då ska du liksom, hur länge de nu har planerat att liksom släppa nya grejer varje vecka, då binder du också upp din tid till det spelet för liksom en lång tid framöver, vilket såklart de vill ju att du liksom, de vill ju att det ska vara det spelet du spelar. Men liksom för en som bara vill hoppa in i the casual, det är så att men om det är 7 veckor i rad nu det ska liksom vara nya cutscenes, så vet jag liksom inte om jag har det i mig att hänga med. Och sen vad händer om man missar en vecka? Då är det liksom så att missar man stora grejer eller kan man spela i efterhand eller liksom, ja. Så det är väl lite sånt också.
Det finns bara ett Sony-finansierat multiplayer games as service, live service strunt som jag faktiskt är sugen på, och det är Marathon.
Mm.
Jag har inte plats i mitt hjärta för att se fram emot mer.
Ja, jag spelar nästan inte multiplayer alls längre. Så att
jag spelar alltså mer än vad du gör, men fortfarande liksom, alltså inte i närheten lika mycket som jag brukade göra.
I och med att min Fall Guys karriär är slut så gör inte jag heller.
Nej. Men jag kommer ihåg att på den tiden man typ hade så här, jag har ett singleplayer äventyr och ett multiplayer spel igång jämnt liksom, att det är de man switchar mellan. Och nu är det så här att nej, men all speltid går åt till det ena spelet jag håller på och spelar, och allt annat är liksom så här. Så att, och det är mycket på grund av att det kommer så himla mycket spel hela tiden. Det finns liksom inga riktiga, alltså, lugna perioder längre.
Där kommer vi in på varenda avsnitt. Hur jobbigt det är att det är så mycket spel varje.
Nej, men det är inte jobbigt, men det är liksom så här att okej, men det finns liksom inte riktigt tid till att, om jag vill hinna spela de här andra spelen, då finns liksom inte riktigt tid för att spela ett multiplayer-spel också.
Det är uppenbart svårt att vara vuxen.
Ja, det är det. Men det Marvel Rivals har ju fördelen till, det är det att de här roliga förmågorna med de här hjältarna som finns kan man ju faktiskt göra grejer med. Och sen verkar de också ha liksom lagt lite krut på destruction och sånt på banorna. Vilket man också
men alltså, kolla. Som sagt, det är verkligen unapologetically bara, alltså, det är en total rip-off av Overwatch.
Ja, till och med liksom UI ser ut som
Overwatch. Ja, och liksom ultimate abilities och grejer. Vi såg han Reapers liksom ultimate die-die-die-grej, fast på någon annan karriär. Jag kommer inte ihåg vem det var. Var det Punisher?
Jag tror det var Star-Lord.
Star-Lord, ja. Liksom, de skäms inte alls över det. Och jag tror liksom, jag får ändå respektera liksom the nerve liksom. Alltså jag har hört, men när jag lyssnar på lite förhandstittar och vad jag har hört av det är ganska positivt liksom, att visserligen så är det liksom alldeles för tidigt att att döma liksom hur vilken liksom sustainability har och hur länge det kommer vara roligt eller liksom hur balansen är och såna grejer, men liksom att de första intrycken jag har hört är faktiskt rätt positiva. Och att de olika karaktärerna har liksom ungefär som i Final Fantasy liksom synergy abilities, liksom att Rocket kan hoppa upp på ryggen, eller Rocket Raccoon kan hoppa upp på ryggen på typ The Punisher och liksom fida honom oändligt med ammo så länge han sitter där. Och sådana grejer liksom, så att, alltså, roliga liksom sätt att para ihop olika karaktärer. Och sen liksom jag ser ju liksom tjusningen i att ha en fight där Venom och Punisher och Star-Lord och Spider-Man och Doctor Strange och Iron Man liksom slåss mot varandra. Så att jag kan absolut tänka mig att testa detta.
Ja, men samma här. Alltså det kommer väl säkert vara free-to-play så att...
Det sista spelet som i alla fall jag känner på att nämna, det är ju Monster Hunter Wilds.
Mm. Förhoppningsvis har det inte sugit co-op.
Det var exakt vad jag och Adam sa.
Att man kan spela multiplayer med varandra utan att det ska vara en jävla pina.
Jag vill ha menyer som jag förstår.
Exakt. Alltså så här, Monster Hunter World, liksom, jag spelade rätt mycket av det och jag fattade väldigt lite av liksom, allt menypill och hur hubben fungerade och hur man spelade tillsammans med andra spelare och hur uppdragsstrukturen såg ut. Men när man var liksom in the zone i en fight med en sån hela T-Rex-grej och man liksom hade typ en halvtimmes lång jävla batalj med den, då är det en väldigt speciell upplevelse. Så jag tycker att alltså, Monster Hunter Worlds är ju Capcoms bäst säljande spel någonsin.
Mm.
Monster Hunter är massivt verkligen. Mm. Och jag tycker att det vi såg av det här såg jävligt coolt ut. Liksom, det som man inte får se här är ju det som vi snackar om. Liksom, att, kommer menyerna vara begripliga för oss dumma svennar? Liksom. jag tror säkert att det finns folk som lyssnar på den här podden och bara så här riktiga Monster Hunter-nördar som bara what? It makes perfect sense! liksom. Men för mig är det verkligen...
Det går alltså, i linje med loren i spelet!
Men liksom, för mig är det typ en av de mest liksom, obegripliga UI:n jag någonsin har försökt sätta mig in i. För att jag tycker att liksom, konceptet med att slåss mot enorma monster med svärd är jävligt roligt. Mm. Och som sagt, jag tycker det ser jävligt coolt ut. Och de här liksom, vad är det de kallas? Palinko? Nej, Pakilo. Katterna.
Ja, jag vet vad du menar i alla fall.
Palico, ja, jag kommer inte ihåg. Men liksom, alltså de är charmiga och de lagar mat åt dig och det är amazing.
Mm. Och nu har man mina mounts. Katter kunde göra det.
Ja, någon har tittat på Elden Ring och bara, åh. Men jag för mig att nu ska det vara en öppen värld också. Det ska inte vara sektioner som det var i World och tidigare.
Och för en gångs skull så säger jag yay, för att jag tror att det hade varit att det hade blivit lättare liksom att verkligen ta sig an banorna då liksom, när man har liksom en directional relation till var allting ligger. För att vissa banorna i World var verkligen, alltså jag springer vilse här liksom, jag har ingen aning vad jag håller på med.
Mm. Jag är lite sugen på att ta upp World igen, för jag har inte spelat Iceborne och jag klarade inte ut World heller. Så.
Inte jag heller, och jag har också varit sugen på att plocka upp, men varje gång jag har gjort det och liksom, så har jag mötts av de här menyerna och jag bara, alltså, min stamina-mätare bara dräneras direkt och så stänger jag av.
Vi kanske får göra det tillsammans, så det är lite lättare.
Ja, kanske.
Jag kommer köpa Wilds, spela det ungefär 4 timmar och sen ge upp antagligen, men ja.
Alltså med allt du köper.
Nej, fuck.
Utom Destiny.
Hur går det med Final Fantasy? Dragon's Dogma?
De ligger i kön, okej. Okay. Jag ska bli klar med Stellar Blade.
Eller Elden Ring.
Oliver, hade jag spelat ut Elden Ring hade jag inte haft en färdig karaktär till expansionen i tid.
Mm. Men Adam bara, med min 15 genomspelning av Witcher 3 går väldigt bra.
Ja. Ja, jag är på sista expansionen.
Ja, just det, du har inte klarat expansionen till Doom Eternal.
Nej, inte den sista.
Det har fan inte jag heller gjort, för att det var inte så roligt.
Jag har kul, men problemet det var så långa hopp och det är så hög svårighetsgrad. Så man är ju rostig när man hoppar in och så kommer en enorm armored Hell Knight och bara fistar den. Och jag bara, nej!
Ja, det första man möter är en Cyberdemon.
Ja, Cyberdemon liksom bara, okej, okay, hur gjorde jag det här? Hur dashar jag? Okej, okay, nej!
Yes. Nej, men annars vet du fan, jag tycker Where Winds Meet är en cool titel och det ser semispännande ut, men jag känner lite så, är liksom här typ asiatisk samurai / ninja action RPG typ nya liksom Afghanistan-skjutan. Nej, men alltså förut var det liksom att ja, nu har vi shooters i Mellanöstern och det är typ det alla gör.
Ja, nu är det Dark Souls i olika varianter.
Ja, precis. Nu är det liksom samurajer och...
Ja, men säkert. Det är tills nästa grej kommer upp.
Alltså, jag tycker ju att Path of Exile 2 ser spännande ut. Men det är ju mycket för att jag har velat spela första spelet. Och känner liksom att det är ett gammalt spel som har liksom... fått ganska så mycket uppdatering under väldigt lång tid, känns det som. Så då kan det vara kul att vara liksom med på tåget från början med tvåan.
Jag tycker det ser väldigt fint ut.
Ja. Jag är väldigt glad över att det fick ett early access-datum i år.
Mm. Ja, just det.
Men Path of Exile ska väl vara asbra, så vad jag har hört. Eller ja, blanda ihop det med någonting.
Ja, många föredrar ju det framför Diablo.
Mm.
Ja. Men med det sagt egentligen så skulle vi kunna hoppa in på vår Fantasy Critic-liga som vi har kört sedan januari.
Liga,
jajamensan.
Fantastikkritik.
Och vi kan väl börja med att säga att vissa av oss spelar det här spelet väldigt bra. Jämfört med andra.
vi kan ju snarare säga att vissa av oss spelar det riktigt dåligt.
Ja, så kan det också vara.
Ska vi ta på inställningen? Ekonomiska.
Yes, så att just nu då så det är vi fyra som spelar och vi har då ställningen är som följer, jag börjar från sista plats och så går vi uppåt. Yes. Så vi har på fjärde och sista plats är Olivers förlag, Pappa Snusk förlag AB på starka 23,96 poäng. 24 avrundat då. Vissa försöker ju ta lite gratis poäng här. Men med det sagt så Oliver har bara haft två spel som är släppta och han har 11 som väntar på att bli släppta då, så att det är inte som att det inte finns poäng att
det är inte helt kört än,
du kommer nog inte vinna. Kan vi säga.
När Metroid Prime släpps i december så kommer du få 1000 poäng av 100.
Sen har vi på tredje plats så är det Adams utgivare som är Gimme Money Corporation, och det är inte mycket pengar som han får med tanke på att hans poäng just nu är 28,15.
Ja. Och hur många släppta spel har han?
Fem. Det är faktiskt rätt så illa, Adam.
Och så är det 4 poäng mer än mig. Med 2.
Men det var Alone in the Dark som bet mig ganska hårt i röven där också. Okej.
Okay. Ja, men du har 6 stycken spel som väntar att släppas.
Ja.
Sedan har vi Amandas utgivare som är Under all kritik AB med 90,66 poäng.
110,66 om jag får be. Min gode herre, Hades 2.
Ja, precis. Vi kommer till det. Varför Amandas poäng är lite lägre. Som om det skulle hjälpa henne till vinsten. Nej, men okej. Amanda är faktiskt mitt enda riktiga motstånd för tillfället.
Ja, men 91, det är fan. Det är inte att fnysa åt.
Nej, precis. Och Amanda har 8 spel släppta. Och 6 stycken kvar att släppa. Och sen har vi har inte förvärvat alla spel heller. Vi har fortfarande kvar luckor då. Mm. Och för er som inte vet hur man spelar det här. Vi har ett avsnitt på det här som vi släppte i början av året. Så gå och lyssna på det. Det blir så mycket lättare.
Det hade så kul.
Mm. Och sen är det då på första plats så är det min utgivare Space Hat Inc. Med hela 139,42 poäng. Med 9 spel släppta. Och jag har också 6 kvar i pipen då.
Jag måste ändå säga att jag är väldigt nöjd med att jag har 3 stycken platser kvar för spel och jag har spenderat $17.
Ja, riktigt. Det är snål, jävel.
Hon har gått på spel som inte är jätte eftertraktade av oss andra, så att hon har inte behövt lägga ut så mycket mer.
Ekonomiskt skulle jag vilja säga.
Jag har nästan spenderat halva min budget för året och jag har tyvärr 3 platser kvar att förvärva. men då ska vi se, då kan vi väl börja egentligen gå igenom listan vad vi har för någonting. Ska vi börja med Amandut?
Amandut?
Ja, men det får vara. För vi har... Så du har ju... Vi går igenom listan. För det här är de spelen som du har förvärvat då. Och de här har du haft sen tidigare. Så du har Like a Dragon Infinite Wealth med 20 poäng. Hades 2 som inte har räknats in än för att det ligger i Early Access, och det ska vi ändra på då för att annars hade det inte varit någon idé för oss att kunna liksom drafta Early Access-spel om inte de får räknas, för att vi kan inte drafta dem nästa år om de släpps nästa år, för då har de redan fått betyg på sig från sin Early Access-period, så att där ska det
är en konstig regel.
Jo, men det är bara för att säga att eftersom man nu har börjat med att sätta recensioner på Early Access-spel, så blir det liksom så att då kan man välja det för man har sett att det redan har fått bra recensioner, så det blir liksom inte riktigt den här, tänk om det inte är bra, för du vet ju att det är bra.
Mm.
Men det är konstigt att de har lagt till det så att när vi har haft okej att drafta early access-spel, att de då vill räkna bort det för att det inte kommer släppas i version 1.0 i år.
Alltså jag förstår resonemanget lite, men det blir ju en paradox liksom.
Ja, precis, det är jättekonstigt. Prince of Persia, Lost Crown, 17 poäng. Frostpunk 2 som inte har släppts än. Rise of the Ronin, 7 poäng. Lorelei and the Laser Eyes, 18 poäng. Snuff King, Melody of Moomin Valley, 11 poäng. Alan Wake 2, Night Springs. Open Roads, 0 poäng. Och den har pendlat för dig, Amanda, för den har legat både plus och minus.
Men jag är glad att den faktiskt ligger på 0 nu och inte på minus i alla fall. Jag hade 2 minuspoäng där ett tag.
Och så har vi Stellar Blade på 12 poäng. Braid Anniversary Edition på 18 poäng. Final Fantasy 14, Dawn Trail. Och The Alters som du hade sen sist vi gick i den här listan. Och sen dess har du draftat 2 spel, det vill säga SteamWorld Heist 2 och Dungeons of Hinterburg.
Alltså jag var ju väldigt snabb på dem. Alltså jag trodde kanske inte riktigt att någon skulle vara snabb på att hoppa på dem. Jag tänkte att det var lika bra. SteamWorld Heist är ju ett sånt här gömt guldkorn egentligen som är otroligt. Det är ju ett tvådimensionellt strategispel från SteamWorld Games eller dåvarande Image & Form. Och det är så otroligt roligt, kreativt, lekfullt. Och jag är så himla glad att få en uppföljare. Och jag tror att det är många som var liksom förtjusta i första spelet som håller med mig där. Liksom om att det verkligen är välförtjänt att få en del 2.
Mm.
Och sen Dungeons of Hinterburg. Det visades ju på en Xbox showcase. Jag kommer inte ihåg om det var förra året.
Jag tror det var förra året på, om det inte var Gamescom så var det typ under E3-veckan.
Jag tror att det var under E3-veckan för att jag var väldigt positivt överraskad över Xbox-visning då, kommer jag ihåg. För att det var ganska så mycket som såg spännande ut och det här var ett av de spelen. Och det är ju liksom ett så här alpskimrande spel i en jättehärlig tecknad stil.
Mm.
Och jag ser mycket fram emot det. Det är lite svårt att liksom utreda exakt vad de vill med liksom spelmekaniska och liksom, det känns som att de har ganska så många idéer samtidigt, men jag tror liksom att om de lyckas med känslan i omgivningen i kombination med hur det spelas, för det ser ändå väldigt lekfullt ut också, så kan det nog dels kamma hem lite poäng, men också naturligtvis vara en väldigt nöjsam upplevelse, så det ser jag mycket fram emot. Och SteamWorld Heist släpps ju också ganska så snart i augusti, och Dungeons of Hinterburg tror jag släpps i juli. Inte samtidigt, men ganska nära in på Frostpunk 2 som vi nämnde tidigare. Jag har ganska många spel på rad där, så är jag i listan 5 stycken.
Ja, du Amanda, Amanda så här bara, sommaren är min.
Sommaren är kort och den är min.
Ja.
Jimmy regnar bort.
Ja, men precis. Ja, det finns ju risk för det. Jag börjar bli lite orolig för vissa spel jag har på min lista att de inte kommer släppas. Men sen har vi då, du counterpickade Senua's Saga Hellblade 2 i förhoppningen om att det inte skulle släppas i år, trots att det hade fått typ datum.
Ja, jag vet. Alltså det var ju dumt, men det fick inte så jättebra betyg ändå. Alltså visst,
ändå 81
är ju rätt rimligt, men samtidigt så när folk liksom började skrika om att det här har fått jättebra betyg, då tänkte jag bara, oj då, nu blir det mycket minus för Sten. Ja, just det, Sepp eller Sten. Men nej, det var faktiskt rätt okej ändå.
Ja, jo, men ja, fast i och för sig minus 11. Det var ett mindre bra val än vad Oliver gjorde med Rise of the Ronin, och då tänkte man ju såhär att oj då. och sen har du counterpickat Visions of Mana.
Ja, det tror jag att jag hade gjort sist också, va?
Det kanske du hade gjort. Nej, counterpickat här, nu ska vi se. 28 mars.
Ja, okej, så dagen efter.
Dagen efter vår inspelning.
Ja, nej, men jag kollade faktiskt lite på de flesta av Mana-spelen. Jag försökte liksom lista ut vilket spel kan jag välja och köra lite på Oliver-stilen där. Utan att förlora
för mycket.
Mycket på det eventuellt. Och då såg det här ut som ett av dem som hade liksom lägst snittpoäng serien över.
Mm.
Så vi får se vad det blir av det hela. Jag tycker det är svårt att hitta liksom ett tredje spel att välja.
Mm. Ja, man får ju vara snabb där när folk måste fylla i sina listor i slutet av året, för man vet ju inte riktigt vad man behöver liksom fylla på för att liksom sätta någonting då. Så kan det vara. Näst på tur så tar vi Adam faktiskt med Gimme Money Corporation. Och du har haft en del spel som har släppts sen senast. Jag kommer ihåg att det var väldigt skralt förra gången. Så vi har Homeworld 3 på som du fick 10 poäng på. Star Wars Dark Forces Remaster 11 poäng. No Rest for the Wicked, där vi också har samma problem med Early Access. Där du inte har fått in de poängen än. Men just nu ligger det på 3 poäng då, om du skulle räkna med dem. Sen har vi Black Myth Wukong, Microsoft Flight Simulator 2024, Avowed, Pacific Drive på 10 poäng, Alone in the Dark på minus 6 poäng.
Det systemet är riggat.
Och sen har du Sandland på 4 poäng, och det var så långt du hade kommit förra gången vi spelade in. Och sen har du draftat 2 nya spel med Kingdom Come Deliverance 2 och Astrobot.
Ja.
Du lyckades knipa Astrobot.
Ja, alltså typ en minut efter att de visade trailern så bara satt jag liksom och försökte uppdatera den sidan och bara, jag måste ta den.
Det är så kul för att både jag och Oliver biddade på det.
Ja.
Och inte bara det, du och jag biddade exakt lika mycket, alltså, Adam.
Jag måste ha tagit det, för jag för mig bara hade... hur mycket pengar har jag nu? Vart är mina pengar? Detaljer. Jag vet inte hur mycket pengar jag har kvar.
I alla fall. Du har 60 dollar kvar.
Ja, jag för mig jag hade 70 innan. Ja. Jag är glad att jag fick det.
Du var först då. När var du budade på det, Jimmy?
Några dagar senare.
Så
att det gick på att Adam var först. Och jag tog 10, så tänker jag så här att... För jag trodde först det var du, Oliver, som hade budat på det. Jag bara, Oliver är så jävla snål, så han kommer ju inte ta så mycket. Så jag säger 10, det borde vara säkert. Och sen kommer han vara skitsyr över att jag knyckas knipa ett till spel.
Ja.
För honom, men ja. Så det får vi se, jag hoppas det suger.
Hellre att det gick till Adam än dig, alltså. Du har poäng så det räcker.
Men man vet aldrig, det kan ju liksom vända snabbt. Ja, inte för dig då, Oliver, men jag tänker de andra två. Nej, jag skojar på det. Adam, du ligger också rätt så dåligt till faktiskt.
Han ligger betydligt sämre till än vad jag gör.
Ja, precis. Men sen så Kingdom Come Deliverance.
Ja.
Hur tänkte du där?
Jag tyckte om ettan. Och de sa att Kingdom Come Deliverance 2 släpps i år. Och det de visade såg intressant ut. Det är liksom, ja, mer av medieval semi-realistisk RPG så till de nya konsolerna och allting sånt. Så ja, jag bara, okej, jag kniper det.
Jag har inte spelat ettan, men jag äger det.
Jag recenserade på PC när det kom.
För det var ganska uppmärksammat när det kickstartades, för att just att det skulle vara det här typ fantasy-spelet, även om det inte är fantasy.
Ja,
det är
liksom ett open world RPG fast utan magi, utan mer realistiskt. Det är typ om man tog Oblivion, tog bort alla fantasy-grejer och gjorde det mer hardcore typ.
Ja, och nu känner jag att jag måste ju spela det här innan tvåan kommer.
Ja, det är väldigt speciellt där, och det är det jag hoppas de förbättrar mest med två av många av de här rough edges i princip. Men jag tyckte om ettan. Jag tror jag gav det typ en svag 8 eller väldigt solid 7, jag kommer inte ihåg. Så ja, jag är pepp på det spelet i alla fall, på riktigt.
Och sen så har ju counterpickat Silent Hill 2 Remake.
Ja, de första visningarna såg ju inte jättebra ut. Jag hoppades liksom att Konamis svettiga händer liksom skulle förstöra allt de rör vid, och att Team Bloober än så länge inte gjort något riktigt, riktigt bra spel än. Eller Bloober Team, eller vad det heter.
Men som sagt, det behöver inte bli bra heller. Alltså,
nej.
Det vet vi inte.
Nej, jag hoppas att du får mindre än 10 minus, så ska du se det som en win.
Ja, jag hoppas att det blir ungefär som den här remaster-samlingen till PlayStation 3 och 360.
Mm.
När de byter ut skyltarna till Comic Sans och sånt.
Ja, det hade ju varit någonting. Ja, men du, ja, och du har ju väldigt många hål i din lista fortfarande.
Ja, jag har ju inväntat den här sommarperioden när allting ska utannonseras och få datum och sådana saker. Så jag har varit lite safe. Mm. Finns ju en rest att jag i princip bara får table scraps. Men ja, det är liksom det jag har inväntat lite och tagit spel som... jag försökt ta lite säkrare bets än det jag gjorde i början av året.
Ja, och det är lite det som är riskfyllt liksom, för att till exempel både jag och Amanda, vår lista håller på att fyllas upp, och det är så att jag har tre spel kvar jag kan välja ut, och man vet ju inte riktigt vad som kommer, alltså det kan komma riktiga pangspel nu mot slutet som man inte ens vet om. Så det gäller ju att ha... Så jag var även så här, när jag bettade på Astrobot, för jag trodde att jag faktiskt skulle vinna det, så var jag så här, men då har jag bara två spel kvar, så här, ska jag verkligen lägga pengar på Astrobot? Men då tänkte jag, men jag kan ju droppa det i så fall.
Ja, de har gjort en dropp också.
Jaså, vad har du droppat?
Vad var det jag droppade?
Phantom...
Ja, Phantom Fury. Men det berättade jag senast.
Ja, det pratade vi om senast. Det gjorde vi nog, ja.
Jag tror att vi pratade om Earthblade senast också.
Ja, det gjorde vi nog också, ja.
För att det sköts fram till nästa år.
Just det, det är jag som inte har koll på era drops. Jag ber om ursäkt. Då har vi näst på tur, då är det Pappa Snusk Förlag AB som är Olivers utgivare, och där Oliver har draftat som följer: Elden Ring, Shadow of the Erdtree, Tree, Senua Saga, Hellblade 2 på 11 poäng, Metroid Prime 4, Tekken 8, 20 poäng, Star Wars Outlaws, Metal Gear Solid Snake Eater, Indiana Jones and the Great Circle, alltså du har ju många spelare som kan dra mycket poäng, Visions of Mana, Warhammer 40k Space Marine 2, Mina the Hollower, Prison Architect 2, Stalker 2, Heart of Chernobyl, och där var du var när vi slutade förra gången. Och du har draftat ett spel sedan dess, och det är Destiny 2 The Final Shape.
Not for a lack of trying, alltså jag har budat på ditten och datten.
Men jag har varit snål.
Men jag är för snål, precis. Ja, alltså jag har bara lagt till The Final Shape. Och så här, jag hade aldrig... Jag är inte jättesjälvsäker i detta. Men jag gör en jättechansning. Och, för jag vet att mycket står och hänger för Bungie på den här expansionen. Det är den sista expansionen i liksom den här sagan. Eller den här, liksom, ska man säga, övergripande storyn som har pågått i Destiny sedan början i princip.
Så det här är alltså ett avslut på storyn sedan Destiny 1?
Yes. Mm.
Ja, och alltså Destiny kommer ju fortsätta i någon form. Jag vet inte hur det ser ut, men det kommer liksom ta en ny riktning, som jag förstår det.
Mm.
Folk är rätt missnöjda med Bungie, och de har haft liksom tuffa tider som många andra studios. Alltså allting, mycket hänger på att det här ska bli liksom, alltså, en riktig pang-expansion för dem. Och jag tror att de har försenat en gång. Det skulle komma i förra året egentligen, va?
Nej, det skulle kommit i typ februari.
Okej. Så att de har gjort en försening för att, och jag hoppas då liksom att det har, inte bara för att det liksom har varit en misskött produktion, utan för att de har liksom insett att det finns mer vi kan göra med detta. Nästan enbart på grund av att jag vet att Bungie är liksom en tuff sits och behöver bevisa sig. För detta blev ju första släppet sen de köptes av Sony, va?
Ja, borde det vara. Mm.
Ja, och, det ska det.
Och Sony, som jag har förstått det, är inte jättenöjda med deras prestation hittills. Så att, som sagt, alltså, de har mycket att bevisa med den här expansionen. Och helt enkelt av den anledningen valde jag att drafta det. För att jag tror att de har verkligen slängt liksom sitt absolut bästa arbete i detta.
Förhandstittarna verkar ändå någorlunda lovande.
Ja, ny subklass. Det är alltid roligt.
Den ser så kul ut. Jag kan säga, jag har preloadat expansionen.
Ja, men jag kommer ju spela det också. Och jag ser fram emot det.
Jag har inte låtit dig att inte spela det.
Nej, precis. Så att, men jag älskar Destiny. Och jag ser fram emot det. Och jag tycker liksom det vi sett har, det ser bra ut. De tillägg som kommer med det ser spännande ut. Och jag tror på dem. Jag vill tro på dem. Och att The Final Shape kanske till och med blir den bästa expansionen de har gjort. Vi får se.
Jag hade ju önskat typ att de gör så att man kunde spela igenom hela storyn i Destiny 2.
Mm.
Efter det här. För att liksom, jag har ju hoppat in någon gång och typ kört lite expansioner och så hann jag inte klart med någon och så tog de bort de delarna och det var så att, jaha.
Alltså, att börja som en ny spelare och försöka komma in och förstå storyn är omöjligt, kan jag säga.
Ja, för man kan väl inte ens spela de första, man kan väl inte spela den första kampanjen än, va?
Nej, alltså, det går inte. De har tagit vissa uppdrag från första spelet och slängt in och gjort en egen liten start kampanj. Typ. Men den berättar ju ingenting ordentligt vad som har hänt, utan de förväntar sig att man ska titta på den här jäkla tidslinjen och läsa till vad som hänt. Plus att de släppte nu när de hade lite tid över att man kunde spela om enstaka uppdrag som är en del av den här storyn som byggts upp. Så att typ, om du inte vet vem Kaid är, här är ett uppdrag med Kaid, typ. Så har de försökt lösa. Men det är fortfarande jag kan föreställa mig en ny spelare kommer till tornet första gången och så ser man typ en memorial-staty till Cade 6 och de bara, okej, vem fan är det?
Alltså jag har spelat Destiny sedan dag ett när första spelet släpptes och det är fortfarande omöjligt att fatta.
Fast du Oliver, okay, jag spelade, jag kommer inte ihåg vilken expansion jag spelade med Oliver. Och så alltså, liksom klagade han bara, jag förstår ingenting. Och så gick vi in i en story cutscene eller en sån liten video som skulle förklara någonting. Han bara tog skip. Och jag bara, inte undra på att du inte förstår någonting.
Men det är ingen idé. Till och med, alltså jag liksom,
du var Oliver, du skulle spela ett spel som skippar alla katter som bara står nu sög.
Ja, jag bara tar på den här mimen med den här cyklisten som sticker käpp i hjulet och sen bara skyller.
Så, alltså, Destiny's story makes no sense.
Till och med när du har länkat videos som är bara Destiny lore explained och de är alltid typ 8 timmar långa.
Men
och
det bara, så är det alltid med alla lore-videos.
Alltså så här, 20 minuter in och jag är redan väck. Alltså det är bara liksom word vomit. Ingenting betyder någonting.
Ja, men det var faktiskt ganska kul. Och sen har du counterpickat Black Myth Wukong och Rise of the Ronin som du fick 7- för.
Mm. Och som sagt, det var bara för att, inte för att jag trodde att Rise of the Ronin skulle bli dåligt, utan jag tittade på vad alla har valt och jag tog det som jag då kände gav störst chans att få så lite minus som möjligt. Och jag känner att 7- är överkomligt.
Jag vet inte riktigt om du har liksom lägat haha där, Amanda, med tanke på dina 11- på Hellblade.
Ja, men det räknade jag ju med när jag såg att det faktiskt skulle släppas.
Jo, men det hindrar inte för att du faktiskt tog det beslutet.
Jag kunde ju inte droppa det.
Nej, precis, så är det.
I och med att det är låst.
Så. Okej, då har vi kommit till min lista då.
Och där slutar vi.
Ja, precis. Hej då. Det är ingen idé, så intressant. Space Hat Inc. då har draftat Final Fantasy VII Rebirth på 25 poäng. Vilket fortfarande är liksom... Det är spelet som har kommit högst upp av alla som vi har draftat.
Det enda spelet av alla vi draftat som har kommit över 90 på...
Ja, men jag tror att det är väl typ... Är inte det ett av... Det enda spelet som har kommit över 90 i år. På typ Metacritic och sånt.
Jag vet inte.
Kanske att typ Balatro ligger där uppe någonstans och något annat mindre spel.
Ja, Balatro är ju en miss. Alltså.
Ja, att ingen draftade Balatro känns, här, i efterhand känns verkligen som en stor miss.
Men ingen hade ju hört talas om Balatro innan det kom. Och alla bara, det här är grymt.
Ja, men det hade faktiskt varit så här, Steam har vissa så här dagar där de har massa demos som man får testa massa spel, och där hade Balatro varit och fått lite uppmärksamhet. Det är bara att man själv inte hänger i de forumen som hade kunnat se det.
Politik är Final Fantasy 7 Rebirth 93 och Balatro är på 91. Sen kommer Tekken på 90.
Ja, så att det är liksom, det är inte många som har kommit över den liksom gränsen. Och för er som inte vet, så när man kommer över 90 poäng, då får man 2 poäng per poäng då, så att från 70 till 90 så är det 1 poäng per liksom pinne, och sen så kommer det över 90 så är det 2 poäng per.
Nu tänker jag kapa din genomgång här, men Final Fantasy 7 Rebirth är inte ett bättre spel än Balatro. Fortsätt.
Ja, nej, det tycker inte jag heller. Jag tycker inte ens att Final Fantasy 7 Rebirth är bättre än många andra spel som inte har fått lika höga poäng. Så
du känner dig givmild och kan ge dina poäng till mig som behöver dem?
Nej, nej, nej. Jag skrattar hela vägen till banken, så jag är alldeles sen så dålig och driva en sak. Sen har Hollow Knight Silksong, Persona 3 Reload på 18 poäng, The Plucky Squire, Dragon's Dogma 2 på 17 poäng, Silent Hill 2 Remake, Paper Mario The Thousand Year Door 19 poäng, Path of Exile 2, Unicorn Overlord på 18 poäng, Mario vs. Donkey Kong på 6 poäng, Metaphor Reef and Tatio på 0, för det har inte släppts än, Animal Well 19 poäng, Ayuden Chronicle 100 Heroes på 6 poäng. Just det, där var det faktiskt, det draftade jag faktiskt efter förra gången.
Vad fan är det för spel?
Man saknar ju förväg.
Det är ju det, Ayuden Chronicle är det spelet som ska vara typ en spirituell uppföljare på Suikoden. Som kickstarters för några år sedan, som jag tänkte så här att folk kommer vara nostalgiska över det här spelet, det kommer få bra betyg. Det fick inte så bra betyg som jag hade hoppats på.
Det ska man ju counterpickat.
Ja, då har ni fått minus fortfarande. Så att,
det är fastän svårt att få plus alltså.
Ja, men så är det ju. Men inget av mina spel bör man ha counterpickat egentligen, för att alla har fått plus. Och sen har jag draftat också Scald Against the Black Priory på 10 poäng och Assassin's Creed Shadows som jag draftade senast. Och Scald var ju också en sån här liksom chansning, för att det dök upp i mitt Twitterflöde att det var typ, det ser ut som ett så här gammalt liksom nästan Commodore RPG typ. Eller liksom väldigt,
det ser väldigt crusty ut.
Ja, men alltså det, liksom, det ser väldigt gammalt ut. Och jag tänkte så jag bara, men det där är ett spel som är specifikt gjort för personer som verkligen har inte fått ett sånt här spel på 30 år. Jag draftade det. Och sen
det här
hade
är gjort för 40-plussare.
Ja, men faktiskt. Och det var ju så här, det var ju till och med risk att jag inte skulle få poäng för det, för att det tog jävligt lång tid innan det kom in recensioner för det. Och i början hade det inte sån Open Critics-sida. Så att jag var så här bara,
Jimmy satt och skapade en Open Critic.
Ja, precis. Så, bara, här är det så att det var en liten chansning då. Och jag är ju lite orolig för vissa spel. Så att Hollow Knight Silksong, knäpptyst om det. The Plucky Squire, knäpptyst om det. Så att jag är lite så här,
ja, men
vad ska man göra?
Alltså
vi har ju fram till typ sista november tror jag, som vi kan droppa spel. Men det är ändå så här att The Hollow Knight Silksong var ju liksom, det skulle typ ha släppts för 2 år sedan egentligen. Liksom projektionerna.
Ja, vi har haft med det i pepisoderna på Skämshögen flera år.
Ja, precis. Man bara, this is the year. Så bara, nope.
Och The Plucky Squire. Det är läskigt att counterpicka Silksong, för det kommer få bra betyg när det väl kommer.
Yes. Och jag har ju varit lite så här också, ska jag droppa det? Men då är jag rädd att någon annan kommer ta det fort som fan. Och jag kan inte counterpicka det. Så att jag har fullt på min lista. Och sen tog jag Assassin's Creed också för att jag tänkte att de spelen brukar få rätt så bra betyg och det känns som att det är ganska mycket hype bakom detta.
Ja, just detta, precis. Det är Japan och...
Ja, och det ska väl typ ta serien i en ny riktning igen då. Så det ska inte vara precis som Origins, Odyssey och Valhalla. Sen har jag counterpickat Metroid Prime 4 i tron om att det inte kommer släppas i år, och jag tror också att det kommer få rätt.
Det kommer inte släppas i år.
Sen counterpickade jag Alone in the Dark, vilket gav mig 6 poäng. Och sen var jag ju snabb som fan efter förra genomgången var att counterpicka Sandland, som jag var så himla glad för att Adam hade tagit och draftat, för att folk typ sågade demot och tyckte att det var så jävla tråkigt. Och jag fick också recensera Sandland i efterhand, så att hade folk tyckt som jag så hade jag fått pluspoäng här. Och hade folk typ gjort som IGN och hette en sexa, så hade jag också fått pluspoäng här, för att jag tycker inte att Sandland är ett jättebra spel.
Det är the power of Akira Toriyama liksom, det du får ju ta svar för dina synder här alltså.
Ja, och jag var ju nära på att drafta Sandland också. Men jag väntade tills att det kom ut liksom så här, om det är mot folk bara, det här är ju skittråkigt. Jag bara, counterpick. även om jag fick minus för det då. Men det var ju bara 4 minus. Så enligt Oliver Amanda så gjorde jag ett jättebra counterpick.
Ja, men det var inte en tråkig counterpick. Alltså counterpick så är det svåraste med hela det här
spelet. Ja, det är det svåraste. Det är jättesvårt.
100%.
Det är jättesvårt. Det finns ju, det liksom, om man tittar på listan så hade det inte heller funnits något bättre att counterpicka.
Nej, men precis. Men jag tittar på, för att jag har en counterpick kvar att välja. Jag har inte en susning om vad jag hade satt ifall jag var tvungen att välja något av det som finns här nu.
Jag tycker man ska kunna counterpicka sina egna spel, så får man plus minus noll om det blir minus.
Jag vet att jag väljer så dåliga spel.
Ja, de väljer bara sina egna. Alltså, jag tänkte ju att Skald-spelet skulle kunna vara en liten counterpick-bait också. Men det var det ingen som nappade på.
Nej, men jag vill inte counterpicka något som jag aldrig talas om eller som jag inte har någon, för att det kan lika gärna vara en sån här typ som Animal Well var en bra pickup av dig. Ja. På 89 liksom. Alltså det fick ju jättemycket bass där en veckan det släpptes. Som liksom Video Game Donkeys förlag och hans första utgivna spel. Så att, och det hade inte jag någon koll på alls.
Nej, och jag såg ju det av en slump. Jag fick upp något i mitt Twitterflöde även där. Det var typ så här, Animal Well släpps typ om en månad eller vad det nu var. Och så bara, har varit i utveckling typ 10 år. Och det är liksom så här att det är typ Metroidvania. Jag bara, ticking boxes. Det här liksom låter som ett, liksom en indie darling. Jag bara, den pickar jag. Så att man får vara lite på tårna. Ja, men det var den här gångens genomgång då. Och sen så har vi ganska mycket spel som släppts nu framöver. Ja, Amanda, hon kör ju liksom typ Hollywood-grejen med här. Hon bara, Summer Blockbusters is my time to shine. Som har typ dragit upp hela listan. Men som det ser ut just nu då, så har vi Destiny 2 The Final Shape som släpps nu i juni. Vi har Elden Ring, Shadow of the Earth Tree som också släpps i juni. Och shame on you, Oliver, som trodde det här släpps i augusti när du till och med har draftat det.
jag har ingen koll, uppenbarligen.
Alan Wake 2 Night Springs står spring här, men nu är vi inne i sommaren så att vi vet inte när det släpps.
Ja, det är ju viss nervositet där från min sida. Men här har jag ju 5 spel i rad.
Ja, så Final Fantasy 14, Dawn Trail, Dungeons of Hinterburg, Frostpunk 2, Steamworld Heist 2... Då kommer Black Myth Wukong, Star Wars Outlaws och Prison Architect 2. Då är vi inne liksom i september redan. Men jag tänker väl att nästa gång vi kommer sitta här, det får väl... Jag tror nästan det blir i början av... Kanske i augusti någon gång, som man har fått passera lite.
Mm.
Tror jag.
Mm. Black Myth kan bita mer över, alltså.
Ja, jag hade missat att faktiskt fått ett riktigt datum. Så, haha, Oliver.
Jo, alltså jag kan inte picka det, inte för att jag inte trodde det skulle komma. Jag bara tycker att det ser... jag litar inte på det.
Adam, gör en chansning nu och counterpicka Elden Ring.
hade varit good for the memes, men...
Eller Oliver, du kanske gör det, du som tycker om att sätta köpar i hjulet på dig.
Ja.
Nej, det är du som har draftat det, för fan, det går ju inte. Du får skapa en ny användare så kan vi bjuda in det, så kan du counterpicka det. Nej, så att det händer en del grejer. Och sen nu är det ju, nästa vecka är ju inte E3. Så att, eller ja, det är ju den här veckan, det slutar den här veckan och sen så börjar nästa, så är det inte E3. Och då kommer vi förmodligen få datum på en del grejer och vi kommer säkert få... Det kommer nya titlar som ska draftas och sånt.
Ja, det kommer bli bloodbath.
Ja, alltså jag och Amanda har ju lite jobbigt här med tanke på att vi har bara 3 platser vardera kvar. Ni har mycket att fylla.
Alltså jag har 5.
Och Adam har 7.
Ja, Men det kan vara lite smörgåsbord för oss här, för när jag ätit er mätta.
Ja, det ska jag, man kan inte rösta någonting. Oliver kan inte vinna några budgivningar, så att Adam, det är bara pick and choose. Ja. Ja, men det är nice. Är det någon som har förberett quiz den här veckan?
Ja.
Oj, oj, oj. Du antar att det är Amanda som är quizmaster.
Nej, jag frågade Oliver innan.
Är det Oliver som är quizmaster?
Nej, jag skojade bara, det är jag.
Ja, jag blev helt förvirrad. Ja, men då har det blivit dags för quiz.
Ja, det är quiz nummer 10. För att vara mer exakt.
Alltså quiz nummer 10 från dig då?
Ja, precis.
Ja. Jävlar, du har koll.
Ja, men precis. Jag har skrivit upp allting i mitt dokument.
Jo, nu är jag
reda på
dig.
Första frågan. Jag gör så gott jag kan.
Är det nu Adam kommer i kapp?
Precis. Ja. Om inte annat mig. Sayonara Wild Hearts är till viss del baserat på The Major Arcana. Efter vilket tarotkort är huvudkaraktären döpt? Är det 1. The Hermit, 2. The Chariot eller 3. The Fool?
Okej. Det jag tänkte på först var ett av alternativen, så att jag tror att jag kanske kan.
Jag har en gissning. Enbart baserat på... Vänta, får vi veta vad huvudkaraktären heter i spelet?
Nu blir jag osäker själv, men jag tror att det framgår om inte annat. På ett annat sätt.
Mm, jag tror det är bättre att vi inte...
Okej, men karaktären heter inte Chariot Fool eller Harlot eller vad det är.
Men alltså, det finns ju ingen dialog i spelet.
Nej. Okej, okay, ja, men jag har min gissning. Ska jag säga, har alla sina svar redo?
Mm-hmm.
Jag gissar på Chariot.
Adam?
Fool.
Jag gissar också på Fool, men Chariot är ett bra val och det är mycket möjligt att det kan vara det.
Det är The Fool.
Ja, ah, yes. Ägg, Oliver.
Jag tror att man presenteras för henne genom att det liksom visas upp som ett faktiskt tarotkort.
Jag tänker det är typ så här, är inte det lite så här olycklig kärlek i det spelet som är genomgående, och tänker jag The Fool.
Jo, men precis. Ja. Blivit snuvad, så att säga.
Mm.
Här kommer ju en lite klurig fråga, men det är lite kanske uteslutningsmetoden som gäller innan någon får för sig att kasta kottar på mig. Wizards and Warriors X The Fortress of Fear är ett Gameboy-spel vi kanske inte berört så mycket i spelsnack, men det är ett av mina första och största skämshögspel för att det var och är så vidrigt svårt. Vad heter den onde trollkaren som jag aldrig besegrat? Är det 1. Magus, kryss Malkil eller 2. Morgoth?
Jag
har en gissning på den här också.
Börjar du då, Adam?
Jag vill chansar på Morgoth.
Jag kommer inte ihåg, det andra alternativet du tog.
Malkil.
Precis, för att det var det enda jag inte kände igen. Så jag testar den.
Jag tar samma som Oliver här också. Med tanke på, för jag tror att Magus, Chrono Trigger och Morgoth är Sagan om ringen.
Det stämmer. Det är Malkil.
Ah.
Eller yeah. The Evil Malkil.
Oh, men du fick droppa evil för att det var för uppenbart annars.
Ja, men jag har aldrig kommit till honom ens. Det är ett jättesvårt spel.
Ja, är du inte en Sagan om ringen-nörd, Adam?
Jo, men jag tänkte liksom att du har ändrat stavningen, så det är typ...
Okay. Du körde 4D
själv med dig själv. Original character, do not steal.
Jag tror också att jag sa 1, 2, 3 i min första fråga, men det är ju 1, kryss 2 som jag kör med i alla fall. Så även i tredje frågan. I Hades 2, Supergiant Games-spelet som nu släppts i Early Access, är det inte längre Zagreus som är huvudkaraktären. Vem spelar man som? Är det 1. Dora, kryss Melinoe eller 2 Persephone?
Dora the Explorer.
Ska jag svara först nu då, med tanke på att jag inte har fått göra det?
Jag kan säga att alla karaktärer finns faktiskt med i Hades.
Nu ska jag se Dora.
Melinoe och Persephone.
Persephone. Okej, jag säger Melinoe.
Jag säger också Melinoe, för att Persephone känns som att det hade lätt kunnat vara en NPC. Alltså många av gudarna är ju NPCer som man pratar med, och hon är väldigt välkänd, och så att Persephone var den enda som jag kände okej, det är definitivt inte Persephone. Bara på magkänsla. Jag har ingen aning, för att jag kan ingenting om Hades 2. Dora tänkte jag, ja, men det är påhittat, men nu sa du att hon finns. Men min första liksom min magkänsla är det melanom.
Jag säger samma där.
Jag tror Dora är väl den här lilla typ huvudet som är kompis med Zagreus i ettan.
Ja, det är en lite pluppig karaktär. Ja. Men Persephone är ju Zagreus mamma.
Ja, och jag tänkte att hon är ju en gud också.
Ja.
Som man känner igen. Och det visste jag att man inte spelade som Persephone.
Kanske lite lätt fråga, men ja.
Jag fick väl alla rätt idag.
För mig.
Ja, det fick du.
Ja, det är bara bra för min del.
Alltså fan, det här, eftersom att ni, jag tror att Amanda har riggat det här för Jimmys fördel, bara för att hon är så kär i honom.
Verkligen inte.
Personen som
snodde, personen
som snodde min stjärna i Mario Party, trots att det inte var jag som ledde. Det här riggas ingenting, och inte nog med det, svinet vann till slut.
Det är klart.
Det är det värsta. Det retar mig fortfarande att du vann.
Ja, jag vet.
Så det var så här bara, Emma ledde ganska bra, och då tänker man så här: okej, men det är klart man snor från Emma, för att det finns ju ingen chans att man vinner om man börjar sno liksom från bottenskrapet. Men nej, Amanda tog från mig, och jag var så här, och jag bara så här, jag kan inte förstå varför du tog detta beslutet och sen vinner du.
Alltså grejen var ju den att jag var ju sist från början. Det gick inte alls bra för mig, och sen så lyckades jag börja norpa åt mig lite stjärnor och gick förbi Robin. Sen så tänkte jag att om jag tar den här stjärnan från Jimmy, då kan jag börja hänga av honom. Vilket jag också gjorde uppenbarligen. Och sen så gick jag förbi Emma också.
Ja, men det var ändå så här, hänga av mig. Liksom bara så här, du behöver mer stjärnor.
Jo, men alltså man behöver ju intressanta strategier för att lyckas uppenbarligen.
Det var en väldigt intressant strategi. Jag ska halka på bananskal och vinna.
Att man förlorar i Mario Party.
Men Jimmy alltså misslyckades med strategi.
Nej, det är det som stör mig. Det är liksom, det makes no sense.
Det är som, jag kommer aldrig glömma när jag och Adam spelade Siege, och vi blev i början av varenda runda ihjälskjutna direkt av våra teammates. Och till slut när jag frågade dem, jag skrev på Xbox Live, frågade, varför skjuter ni oss? De bara, so we win, och så vann de.
Alltså fy fan vad äckligt.
Riktigt asigt faktiskt.
Så fan, jag kunde inte ens bli arg. Liksom bara okej. Vi satt och spectatade hela den matchen, för att vi fick inte spela. Men vi fick en vinst.
Ja. Det var tider.
Att inte hoppa ut i protest.
Då hade de ju vunnit det också.
Ja, då får ju vi så här quit.
Men ni försökte inte skjuta ihjäl någon av dem före de sköt ihjäl er, för då hade de ju inte vunnit.
Nej.
Det hade alltså, fan jag gjort.
Vi var så chockade.
Ja, men jag hade liksom så här, nu vill jag förlora out of spite. Ja, men det spelar ingen roll. Nu är det en principsak. Jag hade såhär, okej, men ska alltså, de döda mig först, då ska någon av dem dö så att de är riktigt kripplade, och sen jag hoppas inte, jag att jag dör.
Jag tror inte jag hade kunnat skjuta ihjäl dem om jag försökte, eftersom att de var så mycket bättre på att skjuta folk.
Okay. Ja, det går ju inte att göra så längre i det som tur är.
Nej, efter första teamkillen så nästa gång så
det tar blir en skada. Triangle reverse friend of fire.
Ja, men det var väl något man kunde typ, kunde man inte komma runt det på något sätt, när de måste ju ändå vara 3 stycken som snackar med varandra, va?
Ja.
Så att man kör varannan.
Jag tror, jag är lite osäker på hur det fungerar om man gruppar. Men ja, de har gjort det bättre nu än då. Då var det vilda västern. Och då sa Oliver att jag var så jävla dålig för jag trillade ner från ett tak.
Ja.
Han var så toxic nej, det... då.
Du är så jävla dålig, Adam.
Nej, men folk hittar ju kreativa. Alltså jag kommer ihåg när jag spelade Gears of War 2 och någon av mina teammates plantade en granat bredvid mig och sen sköt av den för att det var så man kunde teamkilla folk.
Min polare i Battlefield 3, han, eller Battlefield 4, han hoppar in i en, det måste vara 3, han hoppar in i en jeep och man kunde inte köra på teammate, köra över dem, men om man hoppar ur den och den fortfarande rullar så dödar den fortfarande någon när den kör över dem.
För det räknas folk är kreativa. Som...
Ja, så han åkte ju runt och den var uttråkad och hade ihjäl typ halva vårt lag.
finns det liksom något sätt att vara ett svin så kommer folk hitta det sättet. Come hell or high water.
Ja, verkligen. Ja, men så är det ju.
Mm. Okej, okay, jag måste gå och skita här. Nu får vi avsluta.
Ja, men det ska vi göra. Tack för att du var med, Adam. Ja. Jätteroligt. För er som lyssnar, så nästa vecka kommer förmodligen inte komma ut på onsdagen, tror jag. Inte E3 går ju av stapeln lite tidigare än vad faktiskt E3-veckan gjorde när det var på G. Men jag tror Ubisoft har typ sin konferens sent på måndagen eller tisdagen.
Ja, den är ungefär 8 eller 9 på måndagen.
Ja, precis. Så att förmodligen så kommer nästa spelsändning kanske torsdag, kanske fredag nästa vecka. Beroende på hur Johan kan knippa oss. Så att ni inte är allt för ledsna när vi inte kommer med ett nytt avsnitt. Nästa onsdag helt enkelt. Med det sagt, så att ni vet vart ni finner oss. Ni kan mejla till oss på kontakt@spelsnack.com eller kommentera på Spotify eller Twitter eller Facebook eller loading.se där vi läggs upp också varje vecka. Så hörs vi igen nästa vecka. Hej då!
Puss i ömskan.
Hej då!